CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Från DI Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för
förvaltarna. Har bränt sig på flera spelbolag.
Spotify byter kontor här i San Francisco.
Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA.
Här på Wall Street har Spotify precis noterat.
Storbanken flyttar ut, speljätten flyttar in. Kristina Stenbeck bygger ut sin portfölj och så har vi 30 miljardbolag inom tech. 12 nya bara sedan förra året.
Jag heter Sven Karlsson, du heter Fredrik Björkman. Vi är reportrar på DI Digital och detta är Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av näringslivet.
Det är det, och Digitalpodden sponsras av Trustly. Trustly är ett svenskt fintech-företag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från bankkonto. För mer information, gå in på www.trustly.com. Ja, Kristina Stenbeck fortsätter att sätta sprätt på sina pengar. Nu går hon in i ytterligare ett bolag inom skönhet och mode, kan vi berätta. Det handlar om den digitala bokningstjänsten Dashiell som tar in 13 miljoner kronor och där Kristina Stenbeck då alltså är en av investerarna.
Går omkring här på Stockholms gator och bara strör pengar omkring sig.
Kastar
det känns lite så, det går väldigt fort nu. Men Dashiell då, vi har skrivit om dem lite tidigare. Vad gör de?
Jag måste erkänna att det här är en akilleshäl för mig, alltså skönhetsbranschen. Jag har förstått som att tjänsten matchar kunder med frisörer, nagelteknologer, makeupartister och skönhetspersonal. Och sen då via Dashiell så kan kunderna se stylisternas verk och liksom välja vilken prisnivå man vill ha. Och därefter så får man också en personlig rekommendation vad man borde eller ska välja då. Och så erbjuder också Dashiell bokningar till hemmet eller kontoret. Så det verkar vara ganska smidigt om man vill ha de här tjänsterna. Jag ska också säga att H&M är med som investerar genom sin startup-gren Colab.
Det är då Nina Akbari och Arbelina Nissan som grundade Dashiell 2016. Och att H&M gick in är på ett sätt ganska naturligt. Sen ungefär ett år tillbaka så driver Dashiell så kallade beauty bars som erbjuder fysiska skönhetsbehandlingar i två av H&Ms butiker i Stockholm. Så det är lite bakgrunden där. Och en tredje då ska lanseras till hösten i H&Ms flaggskeppsbutik vid Sergels torg i centrala Stockholm.
Lifestyle är känslan här, just med hemmagrejer och så. Men Kristina Stenbeck då, så har ju tidigare gått in i parfymbolaget Sniff. Vad är det mer? Elskotterbolaget Voi såklart, som jag skrivit om. Och så då en favoritbutik för mig, Calroots. Är det alla, eller?
Nej, det är inte ens alla. Det är till och med några fler och det går ganska så fort. Hon har investerat i någon brittisk e-handlare också, vet jag. Och sen ytterligare ett svenskt skobolag som jag inte kommer på namnet på nu. Men Kristina Stenbeck är ute och sprider sina pengar omkring sig. Hon vill satsa på liksom unga startupbolag. Det är kul ju.
Ja, verkligen. Det är jättekul. Vi vill gärna se fler och jag kan tänka mig att hon är en bra person att ha med i sitt bolag och liksom sparra med.
Absolut. En av de svenska spelundrets giganter och stora exporter, King, som står bakom Candy Crush, de tar över en storbanks nya lokaler. Det är vår kollega Johannes Karlsson som har skrivit om att King tar över SCBs gamla kontor i centrala Stockholm, en topprenoverad byggnad där.
Tidigare så satt man ju i samma hus som Klarna inne på Sveavägen, där man sitter ju där fortfarande fram till flytten. Det var ganska sköna lokaler tycker jag. Jag var där på en AV för en tid sedan och liksom alla mina fördomar om ett spelbolag, liksom, de bara slog in, de besannades. Ja. Det var som jag tänkte, det var spelbord,
kudrum.
Det var kuddrum, det var väldigt färgglada och färgstarka tapeter och så vidare. Men det såg jättetrevligt ut att jobba där. Jag blev faktiskt inspirerad. Nu ska de alltså flytta. Vad vet vi om varför de har bestämt sig för det?
Ja, men de har då växt ur sina gamla lokaler, säger i alla fall King's talesperson då, Charlie Tesh, till oss. Så det är förklaringen och ja, det är väl en smickrande förklaring.
Ja, de dryga 4000 kvadratmeterna som man hade på Sveavägen är alltså för lite då, antar jag. Det är ju omkring 600 anställda som berörs av den här flytten. Hur stor är de nya lokalerna om de gamla var 4000 drygt?
Ja, men nästan tre gånger så stora. Totalt 11 500 kvadratmeter kontorsyta då på de sex översta planerna av Sergelhuset. Precis in till Sergels torg och plattan där. Sergelhuset var ju då fram till 2017 ett av SCBs liksom stora kontor i Stockholm. Men de valde sen att flytta hela sin verksamhet till Sol. Så att, ja, storbanken ut, speljätten in helt enkelt.
Kronan på verket. King vill inte berätta hur mycket de betalar då för det här hyreskontraktet. Det är ändå lite intressant. De vill inte berätta heller hur långt det sträcker sig. Men tidningen Fastighetsvärden, de bedömer att de kan komma att betala uppemot 9000 spänn per kvadratmeter, vilket ju kanske är anses vara höga nivåer för kontorslokaler i city, men det innebär en totalkostnad på drygt 100 miljoner kronor om året då.
Ja, och enligt tidigare uppgifter så hade väl Spotify 7000 kvadratmeter i sitt huvudkontor där på Regeringsgatan, så de fick lite rabatt där, och vi vet ju inte exakt om de här priserna liksom gäller fortfarande eller är bekräftade sådär, men det verkar som att King betalar prime dollar för sin kontorsyta helt enkelt. King har ju då varit en fin kassako för Activision Blizzard, ägaren som köpte ut dem 2016, början av 2016. Så de har väl en del pengar att bidra med där. Nu ska de börja skatta i Sverige också, som vi har skrivit om ganska nyligen. Så att det kommer ju gå lite mer till Skatteverket och sådär. Men det
gör rätt för sig.
Ja, det borde inte vara något problem.
Just det. Vi byter ämne till nätläkare och health tech, ett stort ämne. Och det finns ju många investerare som öser in pengar i det här fältet och de startupbolag som försöker revolutionera vården. Kry är ju en av dem. Vi har gått igenom bolagets föregående år och finanserna. Hur har det egentligen gått? Ja, en förlust på en kvarts miljard, ganska netta pengar.
Så här 4 år efter starten då, så har nätläkaren Kry, som ju faktiskt var liksom tvåa ur startblocken, som jag minns det, back in the day, men nu är de klart liksom marknadsledaren här. De har genomfört över 1 miljon vårdmöten, säger de. De sysselsätter kring 600 kliniker, eller läkare får man då anta, vårdpersonal. Värderingen ligger över 3 miljarder kronor på bolaget. Så lönsamhet är något man får vänta på, kanske för att de ser möjligheter att växa, eller?
Ja, precis. Det är ett tillväxtområde och alla stora investeringar som görs, de öses ju in på grund av att man ska ta marknadsandelar på den här väldigt unga marknaden som det fortfarande är. Under 2018 så steg Krys förluster med 240% till drygt då en kvarts miljard kronor. Omsättningen steg samtidigt med 135% till 234 miljoner kronor, så att de växer så det knakar.
Ja, förlusten är enligt plan, enligt vdn Johannes Schildt. Han är nöjd med fjolåret, intervjuades av vår kollega Jonas Leijonhufvud häromdagen.
Just det, och bolaget är, ska vi säga, knappast ensamma i branschen om att just ha blodröda siffror just nu. Branschkollegan Min Doktor redovisade en förlust på 329 miljoner kronor för 2018. Och det är 3 gånger högre som bolagets omsättning. Som sagt, riskkapitalet älskar nätläkarna. Och flera av de större bolagen har nått miljardvärderingar. Det ska vi snacka mer om i den här podden om en liten stund. Vi kommer nämna några av de här aktörerna då också. Kry har sedan starten då dragit in cirka 800 miljoner kronor i riskkapital, och så under förra året så var det 550 miljoner, så stora summor. Och i ämnet så vill jag passa på att tipsa om The Digitals event om healthtech, det här heta ämnet.
Kul.
Ja, men verkligen, den 26 september blir det extra kul, för då är det dags för The Digitals och Dagens Medicins stora pitch-tävling healthtech pitch day. Är ditt bolag det hetaste healthtech-bolaget just nu? Ansök om att pitcha och boka biljetter nu på healthtechpitch.di.se. Ja, men som sagt, boka biljett, kom dit, hör på investerare, branschexperter, kollegor, mingla lite, häng med mig, se det som en AV, boka biljetter nu. För tredje året i rad har vi listat de svenska miljardbolagen inom tech-sektorn. Vi landar i 30 bolag allt som allt som varken har sålts eller börsnoterats. Och hela 12 av de här är helt nya. Det är du, Sven, som har haft huvudansvaret för den här listan och tittat på de här bolagen. Vad är det som händer? Är tech hetare än någonsin? 12 nya bolag.
Ja, men varje gång man gör den här listan, jag var med förra året, men då var det väl, tror jag, Johannes som skrev den, men då tänker man så här, kan det verkligen bli så här många fler igen? Och hur länge kommer investerarna vara beredda att plöja ner pengar i den här sektorn och miljardvärdera bolag som i många fall kanske har ganska små intäkter och sådär, men ja, det verkar hålla i sig, minst sagt. 12 nya och mer än dubbelt så många som när vi började då 2017 och göra den här listan, så att det händer ganska mycket på vårt område, kan man säga.
Just det, det har ju skett stora affärer kring onoterade bolag, svenska bolag, de senaste åren. Det kan ju vara en faktor också, tänker jag, kring att man blir lockad av att göra den där pangaffären.
Alltså visst, det spär ju säkert på intresset. iSettle till exempel som köptes ut, eller ja, Activision Blizzard när de köpte King som vi pratade om alldeles nyligen. Och bit för bit så trillar ju bolagen av den här listan. Visst. Alltså nu har Careem försvunnit, gick för 29 miljarder till Uber, i en affär som i och för sig inte är stängd än vad jag förstår, men den är väl på väg att avslutas här snart. Och sen försvann även faktiskt Linas matkassa från listan av ett annat skäl. Deras omsättning har sjunkit och lite sådär. Så vi tog bort dem, för de var precis över miljardgränsen. De två har försvunnit i det här fallet då.
Just det. Men 12 nya bolag som vi ser. Vi nämnde ett av dem tidigare, Kry. Vad ser vi för trender inom den här listan?
Det är ganska spritt, vilket jag tror är ett styrketecken. Alltså det är inte bara e-handlare eller fintechbolag sådär, utan det är ganska många olika. Vi har fler nätläkare. Vi nämnde Min Doktor till exempel. De är inne på listan. Doktor.se också där. Kapital kapitalintensivt som vi sa precis, och när det går in mycket pengar så måste ju värderingen också upp.
Just det.
Annars slukar investerarna hela bolaget och så har grundarna inget kvar och inget att jobba för helt enkelt. Vi har tre batteribolag också, tre stycken. Northvolt, Nilar och Exeger allihopa. Northvolt kommer ända upp till plats 2 på listan efter sin jätterunda på över 9 miljarder kronor här i juni. Etta på listan är Klarna som nyligen värderas till 53 miljarder kronor. Så de är värderas 3 gånger så högt som Northvolt, faktiskt lite mer än så. Sen har vi lite spel också förstås. 2 Stockholmsbolag, Fat Shark och Embark Studios är båda nya på listan. Så det är ganska blandat.
Just det, och både Fat Shark och Embark har tagit in stora belopp från sina ägare Tencent respektive Nexon, som vi ju har skrivit om tidigare på det digital. 2 asiatiska spelaktörer. Alltså, är det så, tror du Sven, att svenska investerare underskattar värdet i de här bolagen?
Kanske det. Det finns de som menar det. Erik Springkorn tycker det. Han är förvaltare på TIN Fonder och uttalar sig i samband med den här publiceringen om listan.
Har gjort väldigt många investeringar i spel.
Ja, precis. Och han menar att TIN Fonder då, som förvaltas av de tidigare Swedbank Robur-förvaltarna, han och Carl Armfelt, de har identifierat liksom utländska uppköp och stora investeringar i svenska bolag som den största liksom hållbarhetsrisken, sa han. Okay. Det är så han definierar hållbarhet. Nej, men alltså att det finns en risk att svenska investerare går miste om bolag som skapar ordentliga värden. Fat Shark till exempel då tog in Tencent, 500 miljoner kronor investerade Tencent, och då värderades bolaget till 1,5 miljarder här tidigare i år. Pengar som kunde ha kommit från en svensk investerare liksom. Embark Studios då, Nexon har gått in som storägare där. Det är ett japanskt Tokyo-noterat bolag, men från Sydkorea, spelkoncern.
Men det har ju ändå rört sig i spelbranschen i Sverige, får man säga. Alltså Swedbank Robur's teknikfond, som sagt, investerade en hel del i spel när de här personerna var där. Men även THQ har ju börjat shoppa.
Ja, precis, alldeles nyligen köpte de ju Goodbye Kansas Game Invest till exempel. En ganska litet förvärv, men ändå. Ja, nej, men det är klart att det finns de som ser värde. Men det är också så att liksom, det krävs ju då en investerare som kan investera i Embark, som i princip är Patrik Söderlund.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Då hans tidigare kollegor från DICE och en idé. Och gå in med miljardbelopp i det. Och värderar det bolaget till 3 miljarder kronor. Det är liksom, svenska investerare är generellt lite mer konservativa. De var det i fallet Spotify, de var det i fallet iSettle. Jag skulle tro att de ser mer skeptiskt på Klarna än vad Silicon Valley gör till exempel. Så att det är liksom, det finns en skillnad i hur man ser på de här sakerna. Och alltså, vem som får rätt får vi se om några år kanske. Det är svårt att säga, men just nu så finns det liksom en överhängande trend som är att utländska aktörer ser, liksom, gärna shoppar svenska bolag. Och det kan vara problematiskt i fallet liksom, kinesiska aktörer som kommer in, om de liksom, det handlar om data och integritet och sånt. Det kan bara vara liksom att svenska investerare går miste om pengar helt enkelt. Om det är liksom japanska eller amerikanska ägare eller vad det nu kan vara. Men det där är helt klart en trend, absolut.
Du nämner att det är idéer. Det finns ju som sagt olika på listan. Klarna har ju ändå ett track record av att liksom bygga upp en affär som fungerar. Och sen finns det, som du nämner, Embark som en idé. Någonstans så är vi också Northvolt fortfarande bara en idé, även om det finns en plats i Västerås som håller på att byggas klart, och man håller på i Skellefteå, så är det fortfarande på ett väldigt tidigt stadium som det här sker. Men då krävs ju också väldigt mycket kapital för att kunna driva igenom idéerna, och det är det vi ser.
Ja, visst, precis. Och man kan ju inte investera så mycket pengar utan att värdera bolagen ganska högt.
Nej.
Så att det finns ett skäl till att bolag som knappt har intäkter ändå värderas så här högt. Liksom. Och i Northvolts fall, de har liksom påbörjat sina leveranser, men de är långt ifrån att vara uppe i produktion. Liksom. Och det där är väl också lite av den kritiken som kan komma mot listan. Så att det liksom är ju definitionen av förhoppningsbolag när sånt här sker. Voi är ett annat exempel. De är ju miljardvärderade då. De har tagit in 700 miljoner hittills. Vad våra källor säger så ska de in med en miljard till. De är ute och letar kapital med Goldman Sachs. Mm. Och har man tagit in 1,7 miljarder kronor så måste ju bolaget värderas till, ja, jag vet inte, alltså åtminstone dubbelt det. Ja. Kanske mer. Nu, det är ren spekulation. Och värderingen är då, vad reflekterar den? Det är ju inte ett mått på vinst som man liksom traditionellt brukar använda för att värdera börsbolag eller sådär.
Det potential är inte ens, snart.
Ja, det är till och med en liksom nästan löjligt hög siffra på sales. Alltså om man tar omsättningen gånger någonting för att få bolagets värde så är det liksom fortfarande rätt lågt i Voice fall. Mm. Så vad är det då man ser? Jo, man ser nya marknader som inte helt har form sen, där någon har potential att växa väldigt fort. Kanske där liksom man väntar sig att stora aktörer går in och köper de här bolagen och då liksom tar man chansen.
Precis.
Med jättestora pengar. Och så är det väldigt låga räntor, vilket spär på liksom villigheten att investera. Sådär. Så det är ett väldigt speciellt läge. Jag tror att man ser det lite i den här listan. Digitalpodden sponsras av Trustly, ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online. De sker direkt från och till ditt bankkonto. Idag har vi med oss Martin Jägerstad från Trustlys strategiavdelning. Välkommen.
Hej, tack. Kul att vara här.
Konvertering är ju ett centralt tema inom e-handel. Vad handlar det om?
Konvertering handlar ju om att maximera sin försäljning online. Och vi har sett omkring 60-70% av alla varukorgar som sätts upp aldrig konverteras. Det vill säga att konsumenten inte fullföljer sitt köp. Det finns många anledningar till det här. Och ett av de återkommande svaren är att det föredragna betalsättet inte fanns i kassan.
Okej, så om kunden då inte hittar rätt sätt att betala så lämnar de sajten utan att handla någonting. Vad har då bankbetalningar med det här att göra?
Det finns redan idag en stark preferens för bankbetalning online i flera marknader. Några exempel är Sverige, Finland, Holland, Polen, Tyskland. Nu sker det alltså en snabb utveckling i Europa där autentiseringsmetoder som BankID som vi har i Sverige blir allt smidigare. Och API:er som banker öppnar upp gör att betaltjänsterna blir betydligt snabbare. Så att sammanfattningsvis, handlare idag missar försäljning om de inte har bankbetalningar i kassan. Om de inte har det imorgon missar de desto mer.
Det finns olika typer av bankbetalningar online. Varför ska man välja just Trustly i sin checkout om man är e-handlare?
Trustly finns i 29 marknader runt om i Europa och nu finns vi också i USA. Totalt sett har vi en reach på ungefär 600 miljoner konsumenter. Vi har några stora fördelar gentemot andra aktörer inom bankbetalningar. Bland annat då ett, att handlare får betalt snabbare, vilket inte bara är bra ur likviditetssynpunkt utan också för att varor och tjänster kan aktiveras då snabbare för konsumenten. Två, vid en eventuell retur så kommer återbetalningen snabbare tillbaka till konsumenten. Och det här är inte bara en fördel gentemot andra aktörer inom bankbetalningar utan också en stor fördel mot exempelvis kortbetalningar där en retur kan ta upp till 10 dagar. Med oss tar det 10 minuter.
Mm, tack Martin Jägerstad, och ni som lyssnar, gå in på trustly.com för att få mer information om Trustlys olika lösningar, vad Trustly kan göra för just er och deras kontaktuppgifter. Spelmiljardärens investering gör rekordförlust, superkris. Det här var en rubrik som vi hade i veckan. Det är en artikel som du har skrivit, Fredrik, om Malmöbolaget Mayonix. De gör möss och tangentbord som är lite mer sådär exklusiva och såg under en tid ut att växa stort och ta stora marknadsandelar. Man siktade till och med mot börsen och sen gick det inte riktigt så bra. Vad är det som har hänt här?
Nej, det får man säga. Alltså, bolaget hade sin peak 2016. Då omsatte man 29 miljoner kronor och var nära svarta siffror. Det såg liksom ut som att man hade en bra kurva och då hade omsättningen ökat år för år en hel del. Man låg i premiumsegmentet då för speltillbehör som du nämnde. Det handlar om tangentbord och möss för liksom spelproffs inom e-sport. Så det var väldigt specifikt satsat. Högkvalitativa grejer som dessutom var ganska snygga. Mm. Och sen så la man om strategin när det gick bra. Det var möjligt att ta ännu fler marknadsandelar i andra segment och så börjar man liksom gå mot livsstilssegmentet med mer liksom färgglada grejer. Man ville bli någon slags Apple för datortillbehör, snyggt och kvalitetsmässigt, och det gick alltså så där. 2018 var ett dystert år för bolaget, visade den färska årsredovisningen som vi tagit del av. Resultatet på sista raden visar en förlust på 11,2 miljoner kronor. Det kan jämföras med 2017 då förlusten låg på 5,5 miljoner kronor. Så att förlusten har ökat en hel del, och minusresultatet som ökade alltså förra året, det gjorde dessvärre inte omsättningen. Den 2017 låg omsättningen på 15,7 miljoner kronor. Förra året så landade den på magra 6,4. Så att
en, oj, man är på väg neråt. De omsätter liksom en tredjedel, en 40% ja, ungefär var de.
Precis. Så det är liksom på väg neråt har det varit.
Okej, det har inte gått så bra. Dels på grund av den här nya strategin då, mot nya segment av marknaden som man pratar om. De ville till börsen, de hamnade här. Det är ett ganska radikalt fall. Vad säger de om det?
Ja, alltså jag fick tag i bolagets medgrundare Peter Nygren, som var med och startade bolaget när han var 19 år. Han är nu tillförordnad vd efter Carl Silbersky, som var majoritetsägare och tidigare vd. Han är liksom en techprofil efter att ha gjort ett flertal lyckade affärer med bolag. Carl Silbersky då har i varje fall köpts ut nu, efter att han under förra året också hoppade av som vd. Så han finns liksom inte kvar i bolaget. Okay. Och Peter Nygren har tagit över rodret, och enligt honom så var Myonix klart för konkurs egentligen vid nyåret, om det inte var så att han hade hoppat in. Och man hade skulder på nästan 5 miljoner kronor. De ska vara undanstädade, säger han. Jag fick tag på honom när han var på väg mot Gamescom. Han satt i bilen som ju är i Köln just nu, där han ska göra affärer då, och försöka vända på detta. Vår kollega Jonas Lejonhuvud skrev ju vid nyår att det fanns risk för att man skulle bli liksom ett kronabyra, klockmärket som gick åt pipsvängen.
Just det. Ja, men hittills så har de då inte gått i konkurs, men det ser ganska illa. Superkris, som sagt. Han sa ju det själv, Peter Nygren. Myonix har en del intressanta investerare. Techprofilen Hampus Jakobsson från Malmö, dataspelsmiljardären Fredrik Wester, tidigare vd på Paradox Interactive, har gått in med sitt bolag Kitsch Invest. Och Fredrik, du kunde ju berätta att Saveland-grundaren Ludvig Pettersson nu går in i bolaget. De ska göra en runda på 67 miljoner ungefär för att kunna vända på skutan då. Peter Nygren säger i intervju med dig att han siktar på att komma tillbaka till 2016 års siffror redan nästa år. Mm. Hur ska man lyckas med det?
Ja, men det kommer bli tufft och svårt. Det här är ändå hårdvara, vilket ju är en utmaning som man ska tillverka och få ihop allt det där. Det man kommer göra är att man kommer söka sig tillbaka till spelbranschen och framförallt då lämna stora distributions- och försäljningskedjor som man liksom använt sig under den här livsstilssatsningen. Det har varit typ Elgiganten och liknande. Och där så blir det rätt hård konkurrens på hyllorna. Det är stora varuhus med jättestort sortiment. Istället så går man tillbaka till det man kallar för experter. Alltså typ webbhallen och ganska nischade återförsäljare. Där man tror att man kan locka då de här som är ute efter väldigt specifika grejer som är lite dyrare.
Intressant.
Ja. Och Peter Nygren säger att man ska satsa då på något som han kallar för superpremiumsegmentet. Det är alltså ännu dyrare då än premiumsegmentet. Och då skrotar man alltså helt livsstilssegmentet. Man försöker bli av nu med stora delar av sitt lager. Det har varit enorma kostnader på det. Man sitter på stora lager helt enkelt. Så att dyrare grejer är det man ska satsa på. Och det handlar om att man vill nå spelproffsen. Alltså spelmarknaden är ju enorm. Så det kanske inte är helt dumt att vara med och konkurrera där istället för ett segment under, där det finns många fler som gör samma sak. Det som Myonix kommer satsa på är 2% av marknadsandelarna till 2024. Och det ska då enligt vissa beräkningar, bland annat Newzoo har en koll på detta, ett analysbolag, då handlar det om ungefär mellan 400 och 800 miljoner kronor i potential, de här 2% bara. Mm. Så det finns någonting att hämta där, det tror jag verkligen. Frågan är om man kommer lyckas att nå de rätta kunderna och om de kommer vara liksom villiga att betala för Myonix nu när man har liksom satsat på livsstil ett tag. Man kanske har besudlat märket, varumärket i någon mån. Jag vet inte, vi får se.
Intressant. Svårt med hårdvara.
Ja, men verkligen. Och det är det som gör det här bolaget lite spännande. Dels att det ligger i Malmö också, det är inte ett Stockholmsbolag. Man ska dock flytta tillbaka till Växjö där man tidigare satt. Och att man satsar på hårdvara, att i och med att det är svårt och det är inte så många som gör det. Och det är superspännande att se om man kan lyckas då.
Digitalpodden sponsras av Trustly. Trustly är ett svenskt fintech-företag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från bankkontot. För mer information gå till www.trustly.com. Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss nästa onsdag. Då är vi tillbaka och digital.di.se är vad som gäller fram till dess.
Kolla in DI:s andra poddar, från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
Apple Podcasts finns vi på. Recensera oss gärna där. Digitalpodden heter vi ju, eller Acast eller Spotify. Vi finns ju på lite olika plattformar nu för tiden. Om du vill sponsra podden, mejla Per Hedlund, per.hedlund@ hedlund@di.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman, och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.
Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.